lyssnar på Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm. Idag har jag bjudit in tre bedårande människor. Men de kunde inte komma.
Det är så jävla snyggt.
Så det blev Kriglad, Liv och Dadda istället.
Helt avklädda.
Ja, började med ett roast-skämt.
Ett jättebra roast-skämt.
Hej Ola.
Hej. Idag så ska vi prata ganska mycket om Nils Dacke, Malmöman 64, Human All to Human, Folkkultur, Micke 1 och Shaken och alla de andra.
Och Bilbo Bagger.
Bilbo Bagger.
Är det ditt gamla Norrlandsgäng?
Ja, precis.
Ditt gamla white reggae-gäng.
Idag blir det bara, idag blir det bara mina lumparminnen. Ja, men det här är då, det här är aliasen på Avpixlat. Expressen berättar vilka som döljer sig bakom dem. Spännande. Så det blir lite SD-special idag.
Så nu kommer du avslöja vilka Expressen avslöjar för de som inte orkat läsa?
Ja, precis. Ja. Det här blir som en betydligt omständligare variant av Expressens avslöjande. Men vi ska prata om SD och vi ska också prata lite om Carina Berg.
Ja, lite Carina Berg. För
så att om ni som lyssnar är liksom helt ointresserade av SD så kan ni börja med att lyssna på att det finns ett skämt om Carina Berg precis i början, så kan man stänga av efter det.
Innan vi börjar så vill vi tacka vår sponsor, Akademikernas A-kassa.
Tack så hemskt mycket.
Tack.
Gå med i A-kassan, det är solidariskt och det är bra för dig också personligen. För du får massa pengar ifall du blir av med jobbet, istället för noll pengar.
Nej, och det, då kan man behöva pengar när man inte har någon lön.
Exakt. Vi har ett meddelande från Akademikernas A-kassa. Är
sjung
det okej
ut.
Om jag läser
ut.
Upp det? Så här skriver de: för att knyta an till förra avsnittet och PISA-rapporten så kanske det är så att svenska elever inte heller har lärt sig att man ska gå med i A-kassan. Då är det dags att lära sig det nu. Gå med i A-kassan när du börjar jobba. Och ni pluggisar som kan allt om A-kassan har säkert hört att man får 80% av lönen om ni mot förmodan skulle bli arbetslösa. Det stämmer jättebra om du tjänar 18 700 eller mindre i månaden. Tjänar du mer så tycker vi att man också ska gå med i ett fackförbund med inkomstförsäkring så att du får 80% av hela din lön. Sen vill vi också passa på att hälsa till de som bestämmer att det vore bra om man kunde få mer i A-kassa. Kanske kunde i alla fall 80% av de arbetslösa få 80% av lönen.
Det låter ju superrimligt.
Jättebra.
Tack för meddelandet.
Ja.
Kan vi inte lyssna på det här om Carina Berg?
Absolut.
Ni känner till hur öppenhet och transparens har blivit transparens, säger man. Har blivit hårdvaluta inom medievärlden, framförallt i poddar. Det är mycket kändisar som jobbar med att liksom outa sitt privatliv, visa sina svagheter och rädslor. Fenomenet har ju spritt sig till andra medium. Vanlig tv, till exempel. Vi har sett Stjärnan på slottet, Så mycket bättre, Sommarpratarna. Program där folk liksom berättar vad de har varit rädda för, deras nojor.
Man måste ha någon svärta att bjuda på.
Precis. Och även Carina Berg är ju en del av den här rörelsen. Jaha. I sin talkshow Bergs bärbara talkshow. Den är bärbar alltså, till skillnad från andra talkshows som är stationära. Så möter hon varje vecka sina egna rädslor enligt programinformationen man kan läsa i tidningen. Hon är inte rädd att visa att också hon som är så lyckad och har en så smal pojkvän också har rädslor.
Hon har faktiskt Sveriges smalaste pojkvän.
Ja,
det måste man ge henne.
Det
så
måste
man kan
ju
bli avundsjuk när man ser henne faktiskt.
Och jag tänker, det kanske är skönt för andra kvinnor som går och tittar avundsjukt på Carina Berg och tänker att hon som har en så smal pojkvän också kan känna rädsla. Här går jag med min plufsiga pojkvän. Det är inte konstigt att jag är rädd och har nojor. Men så kan man säga att Carina Berg har också rädslor.
Ja, just det. Känner man sig mindre ensam.
Har hon inga brister? Jo, det har hon. Vad är då Carina Bergs rädslor? Vad mötte hon för rädslor i senaste talkshowen? Det stod så här i programinformationen. I Bergs bärbara talkshow möter Carina Berg sina egna rädslor. Och den här veckan var det att spela pingis. Hon var rädd för att spela pingis. Så du utmanar hon den rädslan.
Har något trauma kopplat till pingis i sin barndom?
Det kan vara någon obehaglig 10-åring smärsa en sån hårdboll.
Det kan vara det.
Den grejen?
Eller något så. Vi spelar mycket nazistpingis.
Vad är det?
Det är att man spelar i bara överkropp och så skjuter man så hårt man kan på varandra.
Är det bara det? Det är inte något spel i det?
Det är ingen så OS-sport.
Gjorde hon det? Spelade nazistpingis?
Nej, hon mötte Mikael Äpplet Appelgren i pingis. Så hon mötte den rädslan som hon hade då.
Men fanns det någon backstory till varför hon var rädd för pingis?
Nej, nej.
Va?
Bara att det var en rädsla. Ni vet väl hur rädslor funkar? Man fick bara svälja det. Irrationella rädslor, och nu konfronterar hon den, visar att också hon har svärta. Och det gick, hur gick det?
Hon vann.
Nej, hon vann inte, för Äpplet är ju jätteduktig. Men det gick ganska så bra. Hon gjorde bra ifrån sig, säger Äpplet.
Jaha, okej. Men så började programmet bara, jag är jätterädd för pingis.
Och jag kollade inte på programmet, för jag blev inte så lockad att se ett program där Carina Berg intervjuar Äpplet, som vann Bragdguldet 89. Det var ju senast han var i ropet, Äpplet. Ja. Nu var han det tunga namnet i hennes talkshow.
Han var kanske också det minsta namnet i den trojkan i det svenska pingisundret.
I en sport som inte är jättesexig lyckades han vara en av de minst sexiga. Absolut.
När man inte får Gio Waldner eller Jörgen Persson, då ringer man Äpplet.
Det har ingen gjort sedan 1989. Men nu var han huvudgäst i Bergs bärbara talkshow.
Jag tror att det är så jävla jobbigt att bära. Det är en rädsla jag har, att liksom behöva bära och packa. Det är det värsta jag vet. Alltså bära och packa ihop en talkshow. Det verkar så otroligt jobbigt.
Ja, men då kanske det hade varit din rädsla då, ja, som du mötte. Om du fick möta dina rädslor i en talkshow.
Ja, har ni hängt med av Pixlat avslöjandet?
Ja.
Sådär, säger jag. Kan du inte berätta för mig?
De skrev rasistiska saker under pseudonym på sajten Avpixlat. Olika sverigedemokratiska politiker. Och nu håller då SD på att sparka de här politikerna.
Aha.
För det var ju så att Jimmy Åkesson hösten 2012 införde nolltolerans mot den här typen av uttalanden. Och sen dess har sverigedemokrater uteslutits ur partiet lika ofta som killar tänker på sex. 200 gånger om dagen. Man förstår att det är ju tufft att vara SD-are nu för tiden, tänker jag. Just för att de har den här, alltså, nolltolerans mot att säga vad man tycker. Mm. I princip. Det blir ju lite så. Dekret uppifrån att lägg alla åsikter och känslor i en burk och skruva åt locket hårt.
Just det, det är någon slags överjag där som
går runt och vara en tryckkokare. Det måste vara väldigt ansträngande. Varför har de den här nolltolerans-policyn? Alltså, jag är nog inte först med den här spaningen, men det är ändå lite deras USP att hetsa mot invandrare.
Just det.
Att det verkar jobbigt att ha nolltolerans mot att ge uttryck för sin USP.
Det kanske är så att alla behöver någon typ av tolerans. Om de har väldigt lite tolerans mot invandrare, kanske de behöver ha, man kanske behöver kompensera dem med en hög tolerans för invandrarkritiska röster. Alltså att summan av toleransen är konstant. De är ju inte toleranta mot invandrare.
Nej.
Och sen ska de inte vara toleranta mot rasister heller.
Nej, just det.
Det blir för mycket nolltolerans för ett litet parti.
Ja, precis. Det är anledningen till att folk röstar på dem. Så att de har då nolltolerans mot att driva den här opinionen de måste driva för att växa. Nolltolerans mot sin USP. Det är väl lite som om Socialdemokraterna skulle ha nolltolerans mot vänsterpolitik. Det kanske är lite en trend i och för sig. Man säger då att Folkpartiet har nolltolerans mot liberalism, har ju de fått kritik för också. Man får inte vara emot FRA i Folkpartiet, och Centerpartiet har nolltolerans mot landsbygden och sånt. Men icke desto mindre, även om det är en trend, så verkar det jobbigt.
Moderaterna har ju nolltolerans mot pärlarhängen.
Ja, men Vänsterpartiet har ju nolltolerans mot kommunister.
Just det.
Man får ju inte typ älska Berlinmuren som Lars Ohly gjorde.
Nej.
Han var ju den galna tanten som ville ligga med Berlinmuren som Filip och Fredrik intervjuade. Det var ju Lars Ohly. Och nu var han tvungen att ljuga om det. Säga att han har aldrig blivit intervjuad av dem.
Ja, precis. Men jag tänker att det är påfrestande. Och särskilt i Sverigedemokraternas fall då, för att alltså den här känslan av motvilja mot invandrare, den är så svår, tänker jag, att fejka att man inte har. För att det är ingen så här rationellt argument riktigt. Alltså det är inte så logiskt. Det är ju en känsla som man måste lägga band på.
Just det.
Det måste vara extra svårt i deras fall.
Ja, det är som att dölja sin kärlek.
Mm, precis.
Det är starka känslor.
Ja, men det är väl aldrig så att en order från en partiledare kring land, det har väl aldrig någonsin hindrat dig från att älska?
Nej.
Det är lite svårt att förstå taktiken bakom det. För de sparkar Erik Almqvist på grund av nolltoleransen. För att han skrek jävla babbe åt Soran Ismail på den där filmen. Mm. Men efter den där filmen gick då SD upp i opinionsundersökningarna. För att de nådde ju ut med det här budskapet, jävla babbe.
Folk är glada i stugorna.
Ja, men det är för att folk känner jävla babbe som de röstar på Sverigedemokraterna. Jag tänker att det de säger när de sparkar ut folk för att de säger såna här saker, det är att de bryr sig mer om att plisa det socialliberala etablissemanget och mainstream media än vad de bryr sig om att plisa sina potentiella väljare. För att alltså deras potentiella väljare tycker ju att det är otäckt med islam och romer och afrikaner. De vill ju höra det. Alltså jag fattar liksom inte rent taktiskt vad som är poängen med det. Att nolltoleransen är något som upprätthålls inför människor som ändå aldrig kommer rösta på Sverigedemokraterna.
Nej.
Alltså vad de tror att om vi bara är tillräckligt metodiska med den här nolltoleransen, då kommer vi börja vinna väljare från Miljöpartiet. Men vi kommer vinna midsommarkransen bara vi utesluter en gubbe i Landskrona som sagt att islam borde förbjudas.
Men är det något så rörande som att det bara handlar om att få vara med?
Ja.
Alltså att de i partitoppen skulle så himla gärna också vilja gå på fester, Nobelfester.
Ja, precis. Men det verkar så jagsvagt. För att alltså, de uttrycker hela tiden sitt hat för det här med sjuklöven och mainstreammedia. Men sen så dansar de ändå för deras pipa på något sätt. Vi kan lyssna på Gerd Wall, SD-politiker i Vadstena. Hon har skrivit om romer på Avpixlat under sitt alias Bilbo Bagger. Sagt att det finns goda skäl att hata dem. Sen då på kvällen så ställde Gerd upp en intervju i Aktuellt. Hon hade hunnit tänka igenom det och kunde nu säga exakt vad menade hon egentligen. Reda ut missförstånden och de här lite slängiga formuleringarna hon stått för på Avpixlat.
De försöker tvinga sig på att man ska köpa då kattguld. Det är ju inte guld.
Hon beskriver ju den här situationen att hon är någonstans och det kommer romer och de vill sälja guld till henne. Mm. Och hon är på gång att köpa. Och det är en helt lugn situation. Men då visar det sig att det då är kattguld. Men, och att det här är något utmärkande för...
Ja, hon vill ju leva i en värld där man kan stanna sin bil vid vägkanten. Det kommer fram några polska bärplockare och säljer på en guld. Och så ska det vara riktigt guld, och annars vill inte hon ta del av det samhället.
Det är en slags konsument. Just när man hastlar med guld som de kommer i som
det handlar om, hur mångkulturen har förstört konsumenttryggheten.
Där tycker jag hon ska använda sin konsumentmakt och inte köpa så mycket guld av folk hon inte litar
på. Var det här handlade om?
Har hon
köpt guld och det var kattguld?
Men jag tycker att hon är ganska originell i sin antiziganism. För jag tänker att det vanliga romgnället nu för tiden är att de kommer hit och tigger och kanske låtsas vara sjuka och fattiga, fast egentligen är det ett maffiagäng i Rumänien som kör runt i mässor.
Ja, just det.
Att det är mer, ge inte pengar till tiggarna, för det går bara till deras mässor.
Ja.
Det tänker jag mera är mainstream romgnället 2013. Men att en rom sålde guld till mig som visade sig vara kattguld, att det känns som att det var något som hände på en marknad i Knallebygden på 1920-talet. Man åkte till marknaden, sålde skinnen, åt en strut karameller, tittade på skäggiga damen, blev lurad av en rom.
Det är också uttrycket kattguld, har inte jag hört. På väldigt länge. Eller att jag kommer ihåg att min mormor ibland kunde på något sätt prata om det.
Men... Mm. Ja, men Gerd utstrålar en sån som biter i ett mynt när hon får det för att testa om det är äkta. Innan hon kanske så här betalar för att se skäggiga damen dansa eller något.
Men det är kanske också det som är problemen, att liksom PK-eliten inte kan se vanliga människors problem. Det är det de liksom, liksom politiker och folk kan sitta så här. Kanske detta är ett problem som människor har liksom, ute på gatan, nere. De försöker köpa guld. Det visar sig vara kattguld, etc.
Ja, nej, det är svårt för oss som tillhör någon sorts media-aristokrati såklart att förstå det.
Ja.
Ja, vi bor inte i problemområdena, så det är väldigt lätt för oss att sitta och tycka rätt och tro att det alltid är riktigt guld.
Jag vill ha
det romer säljer, guld. Men det är ju ofta kattguld. Det vet ju de som bor i de här problemförorterna.
Vad var det?
Eller på den här marknadsplatsen.
Vadstena.
Men kan vi lyssna på följdfrågan som reporten ställer till henne?
Men är det inte rasism att dra alla över en kam?
Ja, det kanske det är. Då får jag väl vara rasist då.
Ja, men så kan man ju också sköta det. Det är ett rimligare sätt att hantera sådana här avslöjanden än nolltolerans och uteslutning. De kanske vill att deras företrädare ska vara lite mer slipade än Gerd Wall, men ändå i princip.
Inte mycket mer, tror inte de behöver vara.
Men jag tycker, ja, men det är något skönt med Gerd Wall att hon här, att liksom, för jag tycker det är något jobbigt med det här att man aldrig får kalla någon rasist. För det var ju det de sa hela tiden också, alla de här människorna var så här, så fort man öppnar munnen i det här samhället så säger folk att man är rasist. Och så blir man så här, men det kan inte vara det att det är så fort du öppnar munnen i det här samhället så säger folk att du är rasist. För att du är rasist, det är inte det som händer liksom. Och också med Gerd Wall, så är det ju skönt när hon plötsligt säger, ja men jag har sagt en generell åsikt utifrån etnicitet. Och då är det ju rasism. Och så förstår hon det här. Tycker jag är lite fint.
Ja.
Ja, och då från SDs perspektiv, varför ska de hålla på att bry sig då och vara ängsliga över vad socialliberala etablissemanget tycker? Alltså om ni vill kalla oss rasister, okej, fine, våra väljare köper inte, eller de bryr sig inte.
De är rasister.
Men istället dyker då Linus Bylund upp i Aktuellt, stabschef för SDs kommunikationsavdelning, har han som titel. Och han tar då avstånd och säger att det är den negativa publiciteten kring SD som gör att människor med sådana här värderingar felaktigt får för sig att de hör hemma i SD.
Är man idiot, bonläpp och rasist så kanske man tror att man hör hemma i vårt parti.
Alltså det känns så extremt kontraproduktivt ur SDs synvinkel att snacka skit om bonläppar. Så här, vad är det för taktik? Så här, hur tänker chefen för kommunikationsavdelningen här? Att vi ger upp det här med att vinna röster bland unga, arbetslösa, desillusionerade män i avfolkningsorter. Där har vi inte en chans. Däremot om jag står här i Aktuellt med min Oskar Lindros frisyr och säger bonläppar, då kommer vi vinna Södermalm.
Ett samhällsproblem som man brukar prata om ibland, det är ju så här kvinnorollen. Att kvinnorollen är så här negativ för kvinnor, att det finns en förväntan så här, man kanske har dåligt självförtroende, kanske mycket att man ska vara söt och värn och så. Man kanske har svårt att höja rösten, hävda en åsikt och så vidare. Lyssna lite för mycket på andra, lite svårt att stå upp för sig själv och så. Sådana saker som är lite dåliga om man ska så här, löneförhandla till exempel, eller vad det nu kan vara. Har ni hört om det här?
Vi har hört, ja, absolut.
Ni har hört den här diskussionen. Men jag tänkte idag prata om någonting som jag tycker är ett mycket, mycket större samhällsproblem. Nämligen gubbrollen. Att gubbar i det här samhället också har mycket förväntningar på sig om hur de ska vara. Och att det liksom finns ett gubbideal. Just som det. Många gubbar...
Många känner att de måste vara som rena ramar vara. Rolf.
Ja, men precis.
Annars exakt. Går det inte.
Eller liksom att de aspirerar.
Vad är för jävla referent? Men han är väl en gubbe? Ja. Eller vad? Han fanns inte i verkligheten.
De strävar mot ett ideal som inte är sunt. Nej. De strävar mot ett ideal som inte är bra. Gubbars könsroll är ju, som ni bekanten är så här. Det är att man har för bra självförtroende. Och man har för lätt att hävda sin åsikt. Mm. Och man tar absolut inte intryck om någon annan säger något. Jag menar också att det blir dåligt, att det är dåligt för samhället. Att det blir dåligt, det blir som en jobbig influens i hela samhället. Det blir som ett slags samhällsproblem. Och man kan fråga sig varför det blivit så här. Mm. Och jag tror att mycket handlar om förebilder. Att det finns liksom dåliga gubbförebilder i media.
Det finns ju verkligen.
Det kan finnas liksom det är en helt vanlig gubbe kanske sitter och kollar på tv. Och då kommer det en gubbe i arméväst till exempel som är på tv och löser brott. Och som alltid är övertygad om att han har rätt till exempel. Då kanske den helt vanliga gubben som sitter framför tvn kan få för sig att jag ska också alltid vara övertygad om att jag har rätt. Eller att det är en utrikesminister på tv som säger jag tänker inte be om ursäkt för den ståndpunkten jag hade i apartheidfrågan på 80-talet. Och då kanske gubben sitter och drar slutsatsen. Ja men då tänker jag är också en gubbe. Då ska jag också aldrig be om ursäkt för någonting jag gjorde på 80-talet. Eller senare. Eller något jag gjorde igår. Och så vidare. Och så är det igång.
Så, ja.
Den här destruktiva spiralen. Jakten på att bli en perfekt gubbe. Att passa in i liksom gubbmallen. Och det här samhällsproblemet tycker jag att man liksom, att det aktualiserades eller att man tänkte extra mycket på det just med de här avpixlat gubbarna som vi pratade om innan. Och när Expressen konfronterade dem, hur deras liksom gubbroll låste dem lite. Till exempel, jag tänkte bara ta upp några exempel så vi kan titta på hur det kan råka bli. Anders Dahlberg till exempel från Arlöv, han kandiderade för SD i kyrkovalet i höstas. Och då har han skrivit så här i ett kommentarfält på Avpixlat. Det är bättre att beväpna oss etniska svenskar. Helst Glock 17 för herrarna och Glock 19 för damerna så att vi kan försvara oss mot berikarna. Och när han blir konfronterad med detta då av Expressens journalist, då tänker man att det bästa skulle vara att säga så här. Nej, det var inte bra av mig att uppmana till raskrig. Jag hade fel när jag uppmanade till raskrig i det här kommentarfältet. Jag vill be om ursäkt för att jag har uppmanat till raskrig. Men istället så säger Anders Dahlberg så här.
Då går du in här på att det är bättre att beväpna oss etniska svenskar. Helst
lite ligger i det, men har inte sett så mycket på att det händer.
Lite ligger i det. Men det gör det inte.
Nej, det kan inte vara bättre att beväpna, att då alla etniska svenskar skulle ha en pistol. Det är det bästa han. En lite mindre pistol för damerna.
Nej, jag har Glock 19 för damerna. Det kan du väl inte tycka en dålig idé?
Jag tycker inte
det. Vad är skillnaden på Glock 19?
Jag är inte emot det att man kanske att anpassar pistolen efter den som ska använda den. Jag är mer emot den stora frågan om alla verkligen ska ha pistol.
Jag är så trött på det här att tjejer och killar ska ha samma pistol. Vi måste inse att vi är olika.
Jag är den första att skriva upp på det.
Så måste man ha en Glock 19 för som passar ens lilla hand. Jag tänkte vi skulle bara titta på ett lite mer komplicerat fall. Och det är Tommy Jonsson som sitter i Ystads kommunfullmäktige. Apropå det här att aldrig kunna säga att man har fel. Han har skrivit så här. Ja, vi kan höra, för Expressens journalist citerar själv vad han har sagt.
Frågan blir mer och mer aktuell för varje dag som går. Hade verkligen Adolf så fel?
Löven. Nej, den har jag inte skrivit. Den har jag inte skrivit.
Den har du skrivit.
Nej, jo. Absolut inte.
Ja, precis. Tommy Jonsson har ju då sagt, skrivit här, hade verkligen Adolf så fel? Men, och sen först förnekar han då att han, nej, det har han inte skrivit. Men sen är det så konstigt, för sen känns det som att hans gubbideal ändå liksom tar över här. För även om han säger att han, det är inte ens han som har skrivit det. Men, och det är också en åsikt som man känner skulle vara ganska lätt att säga så. Jo, Adolf Hitler hade fel. Det är inte svårt att liksom säga det. Men,
nej, det är ingen kontroversiell åsikt.
Nej, det är ingen kontroversiell åsikt och så. Men då så säger han för oss, nej, det är inte jag som har skrivit det. Men sen kommer det ändå på det här att han måste ändå hålla fast vid den här åsikten. Han måste ändå, det är liksom den extrema motviljan mot att erkänna att han har fel som tvingar Tommy Jonsson att fortsätta på spåret att Hitler var bra.
Ja, men det var väl jobbskapande åtgärder, den sociala biten och få landet på fötter och bygga autobahn och barnomsorg byggdes ut och allting sån här grejer.
Fan!
Ja.
Men jag menar bara att Harry hade varit bättre att ge sig direkt.
Ja.
Och slutligen så tänkte jag ta upp ett sista offer för gubbrollen som är Ronny Lindberg från SD i Landskrona. Han har liksom en helt egen teori, en väldigt, jag vet inte hur många som står bakom den här teorin. Men det är nog inte så många. Teorin är så här, att svenska regeringen tillåter homosexuella att lämna blod för att de vill att svenska folket ska utplånas.
Det är en stark åsikt att ha.
Det är en teori som liksom som är, tycker jag, ett exempel på för bra självförtroende. att man är i princip ensam om sin teori. Men kanske, man tror ändå på den.
Ja, man börjar det här. Jag vet väldigt lite om läkemedel och hela medicin. Hela den biten. Jag har nästan inga homosexuella vänner. Jag vet inte riktigt hur det här funkar. Men antagligen vet jag bäst.
Precis. Så här mycket tror han på sin teori.
Så du menar att om man tillåter homosexuella att få lämna blod, att det är regeringens försök att smitta svenska folket med HIV?
Man kan diskutera det naturligtvis. Va?
Ja, det är det vi diskuterar. Berätta, tycker du det?
Det ligger i linje med, det, med deras, hela deras utgångsläge. De säger nej, va? Men det är ju så, va?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Så det backar jag inte för ändå. Det är bara så.
Det är bara så. Det backar jag inte för. För han tror då att om han backar från sin egen åsikt, då kommer han inte längre att vara en riktig gubbe. Och det är här jag tror att åtgärder måste sättas in. Att liksom samhället måste visa för de här gubbarna att de behöver inte uppfylla gubbrollen. Att det kan vara coolt också att gå utanför gubbrollen. Till exempel att man kan ändra sin åsikt eller man kan ta intryck av vad någon annan säger och så. Att vi måste i samhället tillsammans vidga idén om vad en gubbe kan vara.
Vad har du för det? Vad kan en gubbe vara?
Ska det vara lite andra förebilder då?
Ja, det behövs
positiva
förebilder.
Gubbförebilder.
Precis. Du behöver inte uppfylla en perfekt gubbroll, du kan vara en gubbe ändå.
Ja.
Det är det, det meddelandet liksom, som samhället vill sända.
Och tänka ut lite bra role models.
För. Sture Bergvall. Han har ändrat sig.
Han erkände att han är fel.
Han erkände att jag har inte begått alla ouppklarade mord i Skandinavien de senaste 40 åren. Som jag sa att jag hade gjort.
Förvånande för Göran Lambert att Sture Bergvall skulle komma på innerspåret och springa om honom så sent i livet.
Ja, för Göran Lambert är ju typen då det här problemet som du pratade om. Att han kan jättebra absolut gubbe. Inte...
10 meter kvar till mållinjen. Då startade Sture Bergvall att springa så fort han kunde och sprang om Göran Lambert. Men för att Göran Lambert är fast i den gamla gubbrollen.
Vi kan säga att liksom det är Sture Bergvall pekar ut riktning på framtiden och Göran Lamberts...
Sture Bergvall, morgondagens gubbe, Göran Lamberts gårdagens gubbe.
Nu blir det mer SD. Det blir någon sorts SD... program där. Mm. Det vill vi öppna med. Ett SD och Carina Berg-program som vi sa inledningsvis. För den okontroversiella riksdagsmannen Kent Ekeroth hotar att stämma kommunistblaskan Dagens Nyheter.
Oho.
Återigen, det handlar om den där magiska kvällen när Kent Ekeroth var ute tillsammans med Erik Almqvist och Christian Westling.
Just det.
Och vi känner väl mest till det här från PK-medias rapportering. Att det skulle varit någon slags spritfest då. Där han blev skitfulla och drog runt på stan. Skrek okvädningsord. Stal. Saker från ett bygge. Och så vidare. Eftersom man var då och fokuserade på det tråkiga. Trist vinkel. Varför var det ingen som skrev om Erik Almqvist. La armen om Kent Ekeroth och sa. Du är fan min bästa kompis. Och det säger inte jag för att jag är full. Jag menar det. Det fokuserar man inte alls på. Varför var det ingen som skrev om när Christian Westling lyckades trixa 50 gånger med en snusdosa. Rekord. Det kom inte upp.
Var det avpixlats vinkel på den filmen? Erik Almqvist och Kent Ekeroth, svinbra kompisar.
Jag har ju bara fått PK-medias skitrapportering, så jag har fått bara gissa hur en vanlig utekväll kan vara. När de sjöng Islands in the Stream tillsammans på karaokeklubben. Inte ett öga var torrt.
Fast med omgjord text som handlade om hur bra det var att Olof Palme mördade.
Ja, men nu valde du den tråkiga biten. Fokusera på det vackra sticket. Fokus blev ju de här filmerna som vi kanske har pratat nog om i PK-media. Eftersom de bara skildrar en liten del av hela den magiska kvällen. Tråkigt.
Jag har en grej om det där. Jag tycker att det är tråkigt att det kallas järnrörsskandalen och järnrörsfilmerna. För jag tyckte att järnrörsdelen var helt oproblematisk.
Ja, för det tror jag är sånt som folk kan relatera till att man gör dumma saker. Alltså det är ju vanligt dumma saker.
Ja,
att sno saker från ett bygge.
Ja, precis. Det sånt där har jag gjort tusentals gånger på fyllan. Man bara tar GB-glassgubben och går runt med den. Eller någon pinne eller vad som helst man hittar. Det var ju inte det som var grejen med den filmen. Så sluta kalla den järnrörsfilmen.
Ja, vad ska man kalla den då? De som sa hora-filmen?
Ja, Babbe och hora-filmen.
Ett orättvist utsnitt av en i övrigt bra kväll.
Ja, men jag tycker det var obehagligt. Alltså, de hade ju gärna för att de skulle spöa någon att ta upp en GB-gubbe.
Ja, det kan skada.
Det hade varit väldigt obehagligt att bli misshandlad.
Med den jättestora i foten av cement som de skulle vara.
Men ja, det hade varit mardrömslikt att bli misshandlad av en GB-gubbe.
Med en GB-gubbe pratar vi ändå.
Läskig clown liksom, som kommer mot en. Jag är mycket hellre bli misshandlad av järnrör.
Nej, men så ska man inte.
Det här kan vi diskutera hur länge som helst, hur viktiga järnrören var. Vi har ändå fel fokus, det tråkiga fokuset.
Ja.
Men ett ännu tråkigare fokus har nu kommit upp. Och det var ju att tidningarna glömde helt bort att det här var Kent Ekeroths filmer. Det var ju hans. För visst kunde han ta att han hängdes ut i pressen som en sablidiot.
Men det är det som är det stora mysteriet, att hur kom de över hans filmer? Det vill man ju...
Det skulle man vilja, jättegärna vilja veta. Ja. Men det viktiga här är att det var faktiskt hans filmer.
För det finns ju sådana som har hoppat av Sverigedemokraterna för att partiet har blivit infiltrerat av judar. Alltså mer old school Sverigedemokrater. Och när de menar infiltrerat av judar så menar de ju bröderna Ekeroth som är av judisk börd. Och det är det jag har funderat på. Är han någon slags judisk agent som saboterar SD inifrån och lämnar ut sådana här filmer till media?
Det klassiska gamla judiska självhatet då, att han hatar sig själv så mycket så han vill... porträttera sig själv i alla tidningar som en galen idiot.
Han gör det för den goda sakens skull. Han offrar sitt eget anseende för att sänka Sverigedemokraterna inifrån.
Ja, men jag tror faktiskt han är beredd att offra ganska mycket. Han är beredd på att bjuda på mycket. Att han såg ju inte klok ut. Spritfet i ansiktet, skjortan på tre kvart. Det kunde han tåla liksom att alla såg. Vad han inte kunde tåla var att tidningarna använde hans filmer utan att betala. Framställ mig gärna som en full apa. Det är okej om ni utmålar mig som en våldsam och mindre vetande individ, men då vill jag ha betalt för det filmade materialet, säger Kent Ekeroth.
Jaha.
Det är inget direkt citat.
Ja, men det är det som är hans case, att han vill att de ska betala.
Det är hans nya case, att han vill ha 70 000. Som, inte som plåster på såren, utan betalt för filmen.
Det är en av liksom publicerat stillbilder från filmerna i tidningen.
Precis, i
papper. Vad ger SFI till någon som ska göra en pilot till en kortfilm? Det kan låta rätt så mycket, 70 000.
Ja, men man får ändå, jag tycker ändå man kan räkna in att tidningarna måste ha tjänat mer än 70 000 på de här filmerna. Så just där tycker inte jag...
Men var det just det? Var det inte Expressen som
det var,
släppte
jag vet inte, jag vet inte, det är lite snårigt varför han gett sig på just DN. Han kanske inte gillar DN. Men där kan jag ändå tycka, vadå, har de tjänat pengar? Det var ju ändå hans filmer. Och Kent Ekeroth har ett ombud, Staffan Teste, som jag vet inte om ni känner till. Han har gjort sig känd som en helt okontroversiell jurist.
Är det bildombudsmannen?
Det är bildombudsmannen. Det är lite olyckligt att han valde det namnet. Eftersom det låter ju som att han är en ombudsman som går i någon sorts myndighetsintressen. Han går ju mer sina intressen. Eller hans stora intressen är ju att tjäna pengar genom att skicka fakturor hej vilt omkring sig. Innan folk ens bett honom vara deras ombudsman har han börjat skicka fakturor till folk. Har jag hört? Vad vet jag? För mig kommer han alltid vara den okontroversiella jurist som jag lärt mig älska. De här två, Kent Ekeroth och Staffan Teste, de här två är genier, ett för starkt ord att använda. De här två Nelson Mandela-lika personerna har nu slagit sig samman. Och Staffan Teste då är övertygad om att Kent Ekeroth kommer att få rätt i rätten och få sina 70 000. Och då är det stora problemet ur världen. Och då tänker jag så här, eftersom Kent Ekeroth inte har något emot att porträtteras som en fullkomlig jubelidiot, bara folk kan betala för det, så ligger ju världen för hans fötter. Kan man inte tänka sig ett samarbete mellan PK-media och Kent Ekeroth? Att Kent Ekeroth börjar filma sig själv och sen säljer filmerna direkt till tidningarna utan mellanhänder. Att han startar ett eget Jackass i samarbete med DN. Här åker Kent Ekeroth kundvagn nedför Götgatsbacken, full på burköl, Turkiets flagga i stjärten, sjungades Jag vill ha en egen måne. Filmen producerades av Kent Ekeroth för DNs webb-tv. Det är ändå, jag tycker det är ett ganska intressant scenario i så fall. Eftersom han har själv öppnat porten för det här.
Absolut.
Aftonbladets kvinnosida Vendela hade kanske varit intresserad av att köpa en film. Det kan teka åt dansar erotiskt till Björn Söders känsliga gitarrspel. Sexiga men smakfulla bilder. Det kostar 70 000. Men fan vilken klickraket.
Jag tycker lite synd om vem? Jättekonstigt. Det är bra.
Hur ska vi kunna gissa med den här väldigt bristfälliga informationen?
Ska vi gissa vem du tycker synd om?
Jag tycker lite synd om... Eller du tycker synd om...
Jag ska säga...
Kan vi få en ledtråd till?
Jag tycker lite synd om alla som bär en ilska mot något som inte riktigt finns.
Mm, exempel.
Alla som vill låta sig uppröras men inte hitta tillräckligt mycket att vara upprörda över.
Ska du hetsa mot elallergiker nu igen?
Nej, jag tänker på dem vi har ägnat nästan hela podden åt. De man brukar kalla näthatarna, rasisterna, avpixat gänget, jära jära. De arga, besvikna, vansinniga människorna. De här människorna älskar ju att hata saker. Men alldeles för ofta så upptäcker de att det inte dyker upp något att hata. I alla fall inte i den takt som de vill. Det finns inte tillräckligt mycket många flyktingar som misshandlar sina blonda flickvänner till döds för att fylla upp de här människornas kvot.
Begär efter det.
Aha.
Det har vi ju sett gång på gång på senaste tiden hur de måste liksom uppfinna egna grejer att bli arga över. Till exempel då det här mordet på Marcia Karlsson i Jönköping som vi kunde läsa om tidigare i veckan. Ett mord som aldrig har skett på en person som aldrig har funnits och det gärningsmannen är från en flyktingförläggning och inte heller finns på riktigt.
Men de hittade ju på, de skapade ju. Det var ju en kreativ människa, ja, precis, som hade hittat på. Jag tycker också kreativt att hitta på namnet Marcia.
Ja, men jag tänker att jag har varit inne mycket på den sidan. Och ja. Jag tänker så här, har de inte bara tänkt skriva Maria Karlsson och stavat fel? så att det blir Marcia.
Det tror jag.
Det går lite i linje med övriga sidan. Men
det är en Facebook-profil, eller hur?
En Facebook-profil har man skapat av Marcia och till och med gett henne så, vänner, kusin Erik till exempel, polisen. Medan så stockfotobild.
Fotot tillhörde ju en annan tjej.
Fotot tillhörde en annan tjej som absolut inte...
När som slutade med sakerna att göra blev jättechockad när hon hade blivit taggad och det stod så här, rest in peace och så vidare.
Ja, precis.
Men så chockad kan hon inte ha blivit. Hon måste ju bara
Ha men tänkt hon...
fel. Ja, ja, man kan bli chockad att någon använder ens fot. Men hon kan ju inte tro att, oj... Då blev jag mördad.
Men man kan, du skulle bli chockad ifall du hittade en Facebook-profil där det stod så här, Kringland Svensson blivit mördad av en somalisk berikare.
Jag tänkte fel, det är klart. Ja. Jag hade blivit chockad.
Ja, det här mordet var ju inte på riktigt, för det har inte varit något mord i Jönköping sedan i februari. Så det finns oerhört lite att bli arg över på den fronten till de här människornas stora förtret. Men då tänkte de nu då, vill man ha något gjort får man göra det själv. Och skapade då det här. Nu spekulerar jag att det är de som har skapat det. Vi vet
Vilka
inte.
Är de?
De är arga.
Ja.
Det är lite mitt case här.
Du tänker att det är de...
Som gärna vill vara arg på män från flyktingförläggningar som har skapat det.
Det är inte bara någon som har känsla för drama och går igång på en historia.
Jag vet inte om man skulle trycka så mycket på de bitarna då.
Sen råkade det vara så här det var nu.
Men du tänker
att... Du har förmodligen rätt.
Du tänker att ilskan kommer först och sen kommer objektet.
Precis, ja. För deras andra strategi för att få så material att hata, det är att ta en helt neutral nyhet och sen förvränga den till något som går att hata. Som de gjorde nu i veckan när de hörde att en skola bestämt sig för att inte ha några tomtar i Lucia-tåget. Världens mest okontroversiella nyhet, tycker jag. Men de såg omedelbart potential till lite gött hat. Så de kämpade och till slut, med fantasins hjälp, så fick de det till att alltihop var ett utslag av någon slags svenskfientlighet. Jag vet inte riktigt hur de tog sig från punkt A till punkt B, men de kom dit med resultatet att rektorn på den här skolan blev hotad.
Men det är för att tomtarna...
Representerar svenskarna i Lucia-tåget. Känner inte till det. Så jävla historielös.
Det är det verkligen. Man kan också tänka, de tänker väl ofta att det här är bara första steget.
Ja, precis.
Och så får man själv fylla i, vad är då nästa steg? Att förbjuda etniska svenskar att vara med. Att förbjuda folk att sjunga på svenska.
Ja, men det måste ju vara lite så.
Nästa jul sjunger vi på Staffan Mastelledräng på klickspråket.
Men som ni hör så är det alltså en grupp som vill hata så mycket att de leker att det nya är en helt annan än vad den är.
Men var det Sverigevänner bakom det här tomteupproret?
Det är den enda kritiken jag har sett mot det.
Att det förstör svenska traditioner.
Ja, jag tror att det hakar på lite från förra året. Det här, nu får man inte vara pepparkaksgubbe. Och nu tar de tomterna också.
Men varför, jag blir lite nyfiken då på varför skolan förbjöd tomtar.
Nej, men jag kan berätta faktiskt, för jag har precis varit på ett Lucia-firande på mitt dagis. Och det är så här att barn vill inte ha på sig en lång vit klänning.
Nej.
Därför blir det så här istället i ett Lucia-tåg, att alla är tomtar. Och då kan du tänka dig att du är en rektor, du vill ha ett stämningsfullt tåg. Och då kommer bara, istället för att det är den här härliga stämningen, att det liksom är vitt som lyser upp i vintermörkret och alla har ljus, då kommer det bara liksom en sån konstig parad. Det är bara tomtar. Det kanske, jag ska säga, det är 90% tomtar. Och så kanske ett barn har sån, lite mer gammaldags förälder som har liksom tvingat på dem ett sånt. För om man frågar ett barn, vad vill det vara? Då säger barnet tomte.
Men förr var det liksom en roll som man gav så här obsklassar, och dampbarn fick vara tomt för att de kunde inte stå still och sjunga som krävs av de andra.
Var det så på din skola?
Ja, men så tror jag det var på alla skolor.
Ja. Ja, men liksom att de kunde inte stå upp, de satt ner också.
Men varför var jag då tomt?
Ja, men det är liksom så här att de har en teori också på den här skolan om att tomtar har tillkommit så sent. Att de är ju själva värna om det gamla Lucia-tåget.
De vill verkligen tillbaka till det gamla.
Där alla har vita dräkter på sig.
Alltså de vill pre-tomtar och troll.
Exakt.
De vill tillbaka till det riktigt.
Men jag tror att det, i liksom, det var ju sådär en sån faktoid som jag själv har uppfunnit. Men jag har ju en teori om att det är typ att det var Anders Zorn som uppfann Lucia i Sverige. Att Lucia fanns inte fram tills ändå så kom Anders Zorn på en idé. Och det var så här: när jag vaknar, då vill jag att olika kvinnor från byn ska komma till mig i sina nattlinnen med utsläppt hår. Och jag vill, vänta lite, jag måste tänka lite till. Jag vill att de ska ha med sig bullar. Och de bullarna ska de ha bakat själv. Och de ska de ge till mig. Och vänta, en idé till. De ska sjunga något jättevackert för mig. Och jag ska fortfarande ligga kvar i sängen. Och de ska bara vara i min... Liksom, det kom han på. Och började införa. Han är en av de första som liksom införde detta. Så det är ju en rätt så ny tradition som är mycket baserad på så här Anders Zorns passion för bullar och kvinnor med särk. I enkom nattsärk.
Mm.
Så det är det vi alla kämpar för att hålla fast vid.
Ja, om det, detta är sant.
Ja, men det är liksom lite sant. Det är typ så här, det är sant och inte sant. Jag tror typ att först så firade man inte riktigt så. Förlåt att jag var...
Men Andersson firade Lucia.
Ja, han började liksom att införa Lucia-firandet så här. Och sen så tog man upp det i så här veckotidningar och sånt. Och då började man ha så här Lucia-omröstningar. Och då blev det stort. Men det är nog ganska sent. För innan hade man sån här Lucia i Sverige. Typ alla, det var kolmörkt. Och så sprang alla runt på, i husen. Och typ bara bankade i väggarna och skrek. Och var så här demoner typ. Alltså det var skitobarligt.
Jag tycker att son gjorde något bra.
Och Lucia var ju en feminin demon som heter Lucy. Bla bla, skit i det.
Nej, det är en jättetragisk historien om Lucia. Inte det, alltså om ja, Sankta Lucia.
Ja, men det är ju från hon, Italien, men typ det finns
hon,
en slags
hon petade
svensk...
ut sina ögon.
Just det.
Det var för att få ligga med Andersson.
För att få ligga med Andersson.
Så gick det till i medeltida Italien.
Varför högtidlighåller vi inte det här mer?
Ja, men Andersson gillar bullar och brudar.
Ja, det gör han.
Så därför firar vi Lucia.
Men det hade varit roligare att vända på det då. Att, ja, men förr fick väl bara en vara Lucia, men nu kunde ju då en få vara Andersson istället.
En får ligga ner i pyjamas.
Så blir det den typen av konflikt. Ska inte tjejer få vara Andersson också? Mm. Så kan de här arga människorna storma över det.
En tjej kan inte vara Andersson. Jag kom ju trea i Norrbottens Andersson en gång.
Man behöver
snälla
inte kunna
mamma,
sjunga
fortsätt,
och sånt där. Ja, fortsätt.
Fortsätt nu istället.
Ja, vad
det hade Sverigevännerna var tvungna att hitta på.
Ja, precis. Eller då twista nyheter på olika sätt. Men oavsett vad det här beror på, att man måste skapa verkligheten för att kunna hata den, så förstår man ju att det handlar om då längtan. Längtan efter det där riktigt stora hatet. Det där hatet som man bara kanske får känna en gång i sitt liv. Många lekmän på det här området har ju en idé om att de här hatarna bara borde sluta hata. Kan inte bara sluta hata andra grupper av människor, säger de. Men den idén gör mig faktiskt lite orolig. För jag tänker, om man tar bort hatet från de här människorna, den här kryckan som hela deras väsen vilar på. Vad har de då kvar? En skintorr gammal kropp och ett tangentbord som inte längre lockar. Nej, jag tycker det låter inhumant att släcka det här hatet om det då är det enda som får dem att vilja fortsätta härda ut det här vidriga livet. Så jag har faktiskt kommit på en lösning som skulle passa oss alla. Både de som vill hata och de som gärna slipper undan hatarnas hat.
Men är det att erbjuda något annat att rikta hatet mot?
Nej, jag skulle säga att det är så här. Det kan låta lite inhumant, men det är verkligen inte min mening. För det är framförallt deras behov jag fokuserar på här. Mm-hmm. Och att de ska få må bra livet ut. Jag vill att det ska vara liksom ett värdigt avslut. Så. Jag tycker att vi alla skattebetalare ska skramla ihop till att bygga en liten konstgjord ö någonstans i havet. Som vi sedan skickar de här människorna till. Och då kanske någon säger, vadå som Alcatraz? Men nej. Det här ska vara en riktig paradisö. Ingenting ska saknas de här människorna. Det ska vara underbart. Det ska vara fullt av bekvämlighet och trevligt. Det är tomtar.
Du beskriver en värstingresa från 90-talet.
Är det så?
Fast de fick väl ändå, de kom ändå hem. Du menar att de ska bo ett paradis där det inte finns
något. Det viktiga är att det ligger liksom avskärmat från ett civiliserat samhälle. Men i övrigt ska det vara allt de älskar. Och väl på plats på den här ön så får då invånarna titta på dagliga nyhetssändningar som då innehåller allt som de bara kunde drömma om att få uppröras över.
Det är så här en helt redigerad Kalankas julafton.
Ja, precis.
Ingenting.
Precis. Kvar. Nöjesparken Astrid Lindgrens värld har jämnats med marken för att lämna plats för mosképarken Allahs värld. Das Kapital och skummanifestet har blivit obligatorisk läsning för alla förstklassare. Nu till sporten. Sporten finns inte mer. Och så vidare. Så det kokar i dem. Det är rena hat-himmelriket. De får sitta och gå i taket flera gånger om dagen tillsammans med likasinnade. Vad kan kännas bättre för dem? Man kan ge dem små datorer som de tror är uppkopplade till internet, men som egentligen bara går rätt ner i havet, de sladdarna. Och så kan de sitta där och knattra ihop sina dödshot och skicka dem till ingen alls. Man skulle kunna så här bygga en stor feministisk skulptur på den här ön som bara står och tonar upp hustaken som de kan bara gå och provoceras av. Så kan de bara skriva insändare till en lokaltidning som medvetet refuserar deras insändare då, så att de ska ha ett case och att vara tystare. Och så här får de leva sina dagar, lyckligt hatande och lyckligt ovetande om att hatet inte drabbar någon. Och vi andra får bo kvar på fastlandet i ett lite mindre gnälligt och hotfullt Sverige. Jag tror att det vore den bästa lösningen för att det bejakar allas intressen.
Det är en vacker tanke, men den funkar inte i praktiken.
Men våra intressen då? Har inte vi den här paradisvärlden nu när vi får sitta i den här podden och hata på Avpixlat?
Är detta vår paradis är?
Ja, det kanske är det. Paradis
jag hade föreställt mig paradiset annorlunda.
Avpixlat kanske inte finns på riktigt då.
De säger kan det vara så? Att den här podden går ut, men den går bara rakt ner i havet.
Men det är ju en intressant variant på Matrix man skulle kunna göra då. Jag har typ inte sett Matrix. Och jag brukar inte gilla när folk refererar till den. Men
du
att alla lever... Ja, jag säger emot mig själv lite. Men att alla lever i små sådana kokonger.
Avpixlat finns inte på riktigt. Det är bara ett dataprogram konstruerat för att människor som har en podd på Aftonbladet Kultur ska ha något perfekt att sitta och störa sig på. Podden är slut. Jag kan inte linda in det på något sätt. Den är slut. Det är som det är. Tack så mycket, Kringlan, Nanna och Liv.
Tack Ola.
Tack själv.
Och tack till vår sponsor, Akademikernas A-kassa. Ja. Med i A-kassan, om ni inte redan är med. Det här var en podcast för Aftonbladet Kultur. Den heter Lilla Drevet. Vi hörs igen nästa lördag.
#LillaDrevet